Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Podplay.
Pratar du lite till oss?
Absolut. Jag pratar och pratar och pratar och pratar och låter så här. Mm.
Så, då ska vi se. Och så ska jag ha en mic också, det är kul.
Mycket teknik är det.
Ja, det är väldigt mycket teknik. Så, då ska vi se, då rullar det. Mm. Då är allting bra, då står jag precis som du. Ja. Då får det bli.
Och jämnhöjd.
Jämnhöjd, bra.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Ulf Kristersson, Moderaterna. Välkommen till Halv tre.
Tack så mycket.
Ja, hur känns valrörelsen hittills, tycker du?
Den känns ungefär som... Jag har gjort några valrörelser förut, så den känns ungefär som valrörelser brukar göra. Det tycker jag nog. Alltså, det är ju tonläge som alltid blir högt i valrörelser, och det är möjligen är det ännu högre den här gången. En del tycker det. Jag, när man är mitt i det så är man dålig på att bedöma det, tror jag.
Ja, för oss väljare har det hittills varit lite rörigt. Mm. Man undrar ju vem tar vem.
Ja, men det är väl en av många saker. Sen är det klart att det är... Det är ju lite, det är lite nytt läge, skulle jag säga. Det är 8 partier i riksdagen. Det största partiet är ungefär 30%, näst största är 20%. Det är klart att det, alla är långt ifrån 50%, och i en parlamentarisk demokrati så krävs det 50% för att liksom kunna få någonting gjort, helt enkelt. Det där håller vi på att vänja oss vid, tror jag, sakta men säkert. Men det är en lång process.
Ann Linde twittrade igår: fruktansvärt att det hat som SD och andra högerextrema krafter riktat mot Annie Lööf lett till detta. All heder och omtanke till dig, Annie.
I det sista instämmer jag verkligen, all heder och omtanke. Jag kontaktade också Annie igår, naturligtvis. Helt, helt förfärligt. Sen tänker jag nog avvakta med att, uttala mig i exakt skuldfråga här innan vi vet mer än så, men... Det är ju väldigt mycket extremism, tycker jag, från alla möjliga håll och kanter. Det visade ju även en annan granskning igår. Då var det ju högerextremism som granskades. Och vi ser samma sak med extremism på andra håll och kanter i svensk politik just nu. Det tycker jag är förfärligt.
Men vad tänker du när hon buntar ihop på det sättet, SD med högerextrema krafter?
Ja, de här otroligt ständigt pågående smutskastningarna av varandra. Jag tänker inte syssla med sånt, utan jag bara konstaterar att det finns väldigt många människor som borde skärpa till sig i svensk politik. Vi hade för några veckor sedan vänsterpartister som stod och viftade med terroristorganisationen PKKs flaggor. Sluta upp med sånt. Om alla bara kunde prata sakpolitik och var hederliga både när man håller med varandra och när man inte håller med varandra, så hade vi fått ett bättre tonläge i svensk politik.
Mm. Vad har du gjort som du ångrar som politiker?
Jag har säkert fattat beslut som i efterhand visar sig mindre kloka. Det är liksom inget så här som jag omedelbart tänker. Några saker som jag tycker har blivit riktigt dåliga, som jag åtminstone är delansvarig för, det är ju när vi först den här decemberöverenskommelsen i svensk politik efter valet 2014. Som liksom skulle låtsas att ett parti inte fanns. Och sen blev det ännu värre med januariöverenskommelsen, som skulle låtsas att två partier inte fanns. Det där kan jag säga så här i efterhand, det var ett av de sämsta beslut som svensk politik någon gång har gjort. För det förlorade trovärdighet, skulle jag säga. Demokratisk trovärdighet.
Jag träffade Maud Olofsson här för dryg vecka sedan och pratade med henne om alliansen. Det är ju alliansens moder.
Ja,
hon kan ju få en tår i ögat när hon ser hur det är idag.
Det kan jag verkligen förstå. Jag känner stor sympati och respekt för henne. Det kan jag förstå. Samtidigt är det ju så här att det går liksom inte. Om man blir helt blockerad och säger att inte ens i frågor där man tycker ungefär lika ska man göra upp. Inte ens där kan man forma majoritet, utan man ska låta bli att genomföra beslut som man tycker är riktiga. Just för att det är något parti som man inte vill fatta beslut med. Jag tror inte på det. Det kommer inte funka. Då tänker ju många på SD. Jag tänkte första gången på Vänsterpartiet. För att det var första beslutet vi fattade. Det var några budgetbeslut med Vänsterpartiet. Där vi råkade ha samma uppfattning. Fast vi inte ens hade förstått det förrän vi uttryckte det offentligt. Och gjorde gemensam sak. Det var så befriande att kunna säga. Vi tycker olika andra frågor. Här tycker vi likadant. Låt oss få någonting gjort i svensk politik.
Men det är ändå intressant att när... Jag gjorde också en intervju för några år sedan med Anna Kinberg Batra. Mm. Hon skrev ju också i sin bok. Då. Mm. Där berättade hon att när man gick in i något rum och pratade med en sverigedemokrat, då gjorde man det i smyg. Och jag tänker att hon var ju ändå på väg att prata med dem. Och nu får du prata med dem utan att få sparken. Vad är det som har hänt?
Ja, men jag tror att det som har hänt är ju att liksom problemen i Sverige är så otroligt stora och uppenbara, så att bara tanken att inte ens försöka lösa problemen där det skulle vara möjligt tycker jag nästan är, den är ju oförlåtlig. Det tycker jag det ena. Sen om vi ska vara alldeles ärliga, de allra flesta partier har omvärderat sin syn på invandringspolitiken och borde ju våga säga det i klartext också. Vi har haft för stor invandring under för lång tid och för dålig integration, och det ser vi nu konsekvenserna av. Då måste man väl erkänna det också. Sen behöver man inte alls tycka som ett specifikt parti i massa andra frågor. Man tar några sådana här riktigt stora saker. Det är rätt intressant. Jag var ju bekymrad för både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var emot NATO. Så jag visste ju att vi hade alltså inte majoritet i Sverige, trots att vi hade varit för NATO länge. Och så ändrade sig båda partierna, och det tycker jag var otroligt värdefullt, så vi kunde få en bred majoritet. Tänker vi då, nej, nu ska vi inte använda majoriteten för det är fel partier som är för NATO.
Hur var din bild av SD när du gick med i Moderaterna? Och hur är den idag? På vilket sätt har den förändrats?
När jag gick med i Moderaterna, ja. Då fanns ju inte de.
Nej.
Väl? Nej, jag kan tänka.
Jo, det gjorde de väl.
Jag gick med i MUF när jag gick i gymnasiet. Jag har inget. Jag vet faktiskt inte när de bildades.
Nej. Borde så. Jag ha svar på det?
Vad sa du?
Det borde jag ha svar på.
Ja,
det.
Nej,
men vi säger så här istället då. Din bild av Sverigedemokraterna, har den förändrats tycker du? På, om vi ser de senaste 10 åren.
Ja, jag tycker nog att, alltså, jag brukar ta fasta på vad partier gör, framförallt i riksdagen. Och då kan jag ta fasta på att i det parlamentariska arbetet så är det ingen tvekan att de fungerar som ett av många partier i riksdagen. Det tycker jag, som man ibland håller med och ibland inte alls håller med. Och där tycker jag att alla de 8 partierna, sen är det ju alldeles uppenbart att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de 2 partierna som har den sunkigaste historien. Och det måste de ju själva ta ansvar för, och försöker vi göra också i form av olika vitböcker och sådär. Men det måste de ta ansvar för. Jag tar fasta på sakfrågorna och tycker att kan man lösa problem gemensamt, har man gemensam energipolitik så kan man inte låta bli att försöka genomföra den.
Jag tror du skulle säga, har man gemensam energipolitik kan man inte låta bli att åka med i bussen.
Nej, och de åkte med i bussen. Så vi har en
ja, de gjorde det, men liberaler, ja, vart tog de vägen?
Ja, men samma sak där. Alltså, varje parti får ta ansvar för sitt eget inre liv. Det är komplicerat ibland. Det är som äktenskap, jag får säga. Det är komplicerat ibland, och då får man ta ansvar för det själv. Jag tar fullt ansvar för Moderaterna, men andra partier får ta fullt ansvar för sina partier.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Du pratade om äktenskap tidigare idag när du var med hos Gry Forssell.
Ja,
ni har varit gifta ett tag, du och din fru Birgitta.
Vi har varit gifta ett tag, ja, precis. Vi firade faktiskt 30 år mitt i pandemin här, så någon stor fest blev det inte. Vi lekte med tanken att vi skulle bjuda in alla våra vänner som var på vårt bröllop och som fortfarande liksom är gifta med samma person, eller som, ja, det blev en lite konstig samling människor, så vi hade lite mindre party istället.
Ni träffades, du var 20, hon var...
Hon var 15, du skulle fylla 16 och jag var 20.
Ja, hur var det?
Ja, du, man minns väl lite grann. Jag gjorde lumpen i Enköping och hade en gammal tjeckoslovakisk motorcykel som jag åkte mellan Eskilstuna och Enköping. Då låg ju Strängnäs bra till i mitten där. Så gjorde jag mig lite ärenden och stannade då och då. Och sådär, så att jag, ja, jag minns en del, och det jag minns kanske jag behåller privat. Men nej, det var fint.
Men vad tyckte hennes föräldrar då? Hon var 15, var de oroliga då?
Nej, det ska jag inte säga. Jag hade 2 fantastiska svärföräldrar som... Nej, de var väldigt korrekta, ganska noggranna här. Du sover här och hon sover här. Så man känner igen sig många år senare när man själv hade 15-åriga döttrar.
Ja, vad har du sagt? Du sover här och din partner sover
ibland
där.
Ibland har man väl lyckats, så ibland kanske man inte har lyckats. Ja, natten kan vara lång, så att säga.
Ja. Ja. Jag har, precis som du då, tonårsdotter. Ja. Dina är ju lite äldre nu, ja. Du har flyttat ut. Men hur känner du att deras tonår var som tjejer?
huvudsak bra, det ska jag säga. Nu har vi bott i småstad, huvudsak, vi har bott även i Stockholm och i Peking, det är lite större städer. Så att, men i huvudsak väldigt bra, inget tvekan om det. Sen så det är klart att de pratar ju, som nästan alla, inte minst tonårstjejer, de pratar om hur går man hem, med vem går man hem? Om någon mot all förmodan skulle ha druckit lite för mycket, vad gör man då? Alltså ständiga försiktighetsåtgärder. Annars tycker jag deras tonårstid, som pappa, det är de kanske bättre på att svara på själva, men det har varit väldigt fin i en ganska lugn småstad.
Hur var första tonårsfyllan?
Ja, det är inte 100% säker på att jag kan redovisa exakt, men jag tyckte vi hade ganska hanterbara sådana situationer.
Hur gör man då som förälder, tänker jag?
Ja, det beror på vad som har hänt. Jag tänker inte gå in på detaljer, men man hanterar det omdömesgilt och man inser att ungdomar kommer att dricka förr eller senare, de flesta. Man är lagom förmanande, man tar hand om konsekvenserna, så pratar man igenom saken dagen efter. Mm. Och så tänker man, hur gjorde jag själv någon gång?
Ja, det var det jag skulle säga. Mm. Hur var du som tonåring?
Ganska städad. Jag var ju väldigt, idrotten var ju för mig otroligt viktig, så jag var ganska hårt hållna också. Jag var ju gymnast, det var inte läge att festa dagen för en gymnastiktävling, så var det inte läge att festa, kan jag säga, utan ganska hårt hållna. Annars var jag nog som vilken gymnasist som helst.
Vad var du bäst på då? Ringar eller hoppa över något, alltså, eller dans?
Nej, så här, gymnastiken, det som idag heter AG, alltså artistisk gymnastik, då har man ju alla grenarna. För herrar eller män är det ju 6 grenar. Jag var ganska jämn, bra, men inte riktigt lysande i något riktigt. Och så var jag i en klubb som hade en historik av att vara fantastiskt bra. Nu är de fortfarande bra, men nu är det damgymnastiken. Och då var det herrgymnastiken. Så det var liksom ingen i min generation som var riktigt på den nivån. Så vi kunde liksom inte ärva de här fina positionerna. Så då sadlade vi om till truppgymnastik, som idag är ganska känt, men som då var ganska okänt. Mm. Och då blev det rätt bra faktiskt.
Men gjorde du ringar?
Absolut, jag gjorde alla ringar och räck och barr och bygelhäst. Och...
Så jag tycker det är så läskigt.
Nej, men det är inte. Det är tekniskt lite svårt. Men jag hade ju... Nu syns det inte i radio, men jag hade ju en kropp som var mer lämpad för gymnastiken, för basket så att säga.
Ja, du är... Hur lång är du?
Jag brukar säga 1,70, men jag är 1,69.
Ja, alltså det där, det händer ju att det skämtas om din längd, ja. Både på sociala medier, ja. Och i humorprogram. Hur känns det då?
Nej, jag är rätt van vid det. Jag är inte så känslig av mig. Ibland tänker jag, jag tycker mer synd människor som blir skämtade om för att de... Och då kanske de flesta är lite försiktiga, men att bli skämtad om för sin vikt, eller bli skämtad om för, alla fattar att man har den längd man har, det är liksom, så är det ju. Så att, nej, det är inget som bekymrar mig.
Jag hörde i morse att din fru hade sagt att dina vader är, vad var det? Hur var det där citatet?
Hon sa typ att mina vader var den enda kroppsdel hos mig som är lite större än genomsnittets.
Ja, hur kändes det då?
Vaderna är ju lite speciellt. Att min mamma hade extremt stora vader för sin i övrigt ganska begränsade storlek. Men det var nog mest genetik. Och så har jag väl ärvt hennes. Och om man sen står i gymnastikhall år efter år, då övar man upp dem. Så de är ganska spänstiga, kan man ändå säga, utan att överdriva.
Mm. Du, är det som du trodde att vara förälder? Eller var det?
Alltså jag börjar ju känna mig nästan lite rutinerad nu. I början var jag har ju tvillingar som nu har fyllt 19 precis och ryckte in och gör värnplikten. Så de har ju liksom, de är ju på väg nu vidare i sitt liv. Och så har vi en äldre tjej som är 22. Vi har kusinbarn som är våra barns kusiner har barn, för mer exakt, som är såna riktiga småttingar. Man märker när man håller dem, man har nästan glömt bort hur det är liksom att hålla ett spädbarn och så. Mm. Jag tyckte det var fantastiskt, det tycker nästan alla föräldrar. Men, och sen går det ju, det är larvigt att säga, det går otroligt fort. Det går jättefort. Och
sen, säga.
Och sen en dag så är de där och tar studenten. Och,
Du nämnde ju Peking förut. Mm. Jag antar att det var då i samband med att ni adopterade era barn. Så
Nej, det var inte alls. Det var långt senare faktiskt. Aha. Min hustru drev ett företag på den tiden som hade svenska kunder med verksamheter i Kina. Och hon ledde den verksamheten från Sverige och hade alltid drömt om att få leda den på plats. Och sen så blev det en situation i livet där jag hade inte varit pappaledig med våra yngsta och hon hade en chans att jobba där. Så då flyttade vi dit hela familjen.
Jaha, så det var efter ni adopterat?
Ja, det var långt senare. Långt senare.
Men hur var det den gången när ni fick träffa era barn första gången? Minns du det?
Ja, jag minns det ganska exakt. Båda gångerna, det är ganska omvälvande för man sitter i ett konstigt sammanträdesrum där man fattar ganska lite. Andra gången var ju lite, då visste man ju lite mer. Och sen så kommer de upp och läser upp på någon lapp på något försök till att läsa svenska namn. Du kan tänka när en kines ska säga Ulf Kristersson. Det är Man säger, va? Vad sa han för någonting? Och så förstod jag att det var våra namn trots allt. Och så gick vi fram och så fick vi första gången ett litet bylte och andra gången två små bylten överlämnade från personalen. Nej, men det är... Jag har ju aldrig varit med om en förlossning, men jag kan tänka mig att det är samma svindlande upplevelse som när man, liksom, när man får ett barn första gången på ett sjukhus av helt andra sätt.
Hade ni längtat länge?
Ja, det får man ju säga. Vi hade ju insett ganska tidigt att vi insåg där rätt tidigt att några barn för egen maskin blir inte här. Och det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Och då gjorde vi så många, man undersöker vad det är som har hänt och kommer fram till att det är egentligen inget speciellt som har hänt, men det blir ingenting. Och då var framförallt min hustru ganska handlingskraftig och sa, vi tänker inte leva i en provrörsfabrik resten av livet utan anmälde oss som man gör då. Då blir man rannsakad och screenad på längden och på tvären och godkänd så småningom. Sen tar det, adoption är ju ingenting för den som är otålig, utan det tar ganska lång tid.
Nej, jag har faktiskt en vän och han och hans maka har adopterat barn från Sydafrika. Och de ska väl gå in och vänta och se om de kan få ett syskon till den lilla killen.
Nej, jag tycker att det är både glädje, alltså fantastiskt och sorgligt, för alla vet ju, om man tänker efter, alla förstår, i Sverige så var man ser det här glada, man ser en familj som blir en familj, men det finns ju också alltid en tragik bakom detta. Det är ett barn som av någon anledning har övergivit sitt annat land och liksom som också kanske lever flera månader eller flera år på ett barnhem. Så det har en allvarlig grund där.
Nej, men speciellt i Kina har det ju varit så med just tjejer också. För det var ju ett tag när de hade enbarnspolitiken. Helt och då grundfast. Försvann ju tjejerna och in där och bands fast och allt vad det var.
Nej, men det är så förfärligt som man kan tänka på. Ettbarnspolitiken var ju så fullkomligt, men den var ju moraliskt vrickad. Men också helt praktiskt förfärlig. För att då, i ett land där man av olika skäl prioriterar pojkar, så många familjer som behåller en pojke och på olika sätt överger en flicka. Helt förfärligt.
Ser du den där väskan där? Har du koll?
Ser jag en väska?
Den här.
Där ser jag en väska med en dator i, precis. Yes.
Ja, vet du vad det är? Det är en lögndetektor. Är du beredd?
Jag är beredd.
Ja. Då kör vi lögndetektor med Ulf Kristersson, Moderaterna. Äter du tacos på fredagarna?
Om barnen är hemma så ofta ja.
Vet du hur mycket en liten mjölk kostar?
Det beror på vilken storlek av mjölken. 12 spänn kanske för en liter ungefär.
Och 1,5.
Ja, 15 kanske.
Kanske 17.
Kanske 17. Det var inflationen ännu snabbare än jag har hängt med.
Älskar du Sverige?
Ja, verkligen.
Har du prövat droger?
Aldrig. Aldrig någonsin.
Inte marijuana?
Inte något.
Inte kokain?
Inte något, verkligen.
Är du nykterist?
Nej, det är inte heller.
Är du bra på att dansa?
Nej, verkligen inte.
Är du PK?
Alltså politiskt korrekt? Nej, det tycker jag inte.
Är det en komplimang? Eller
det är en väldigt bra fråga. Alltså, om man med motsatsen menar plump, då är jag verkligen inte plump. Men om man menar att man alltid ska säga sånt som bara som inte får förarga någon, så det är inte mitt jobb. Mitt jobb är att säga sanningen och berätta vad jag tycker.
Har du någonsin ljugit?
Ja, det har jag säkert gjort.
Men du minns inte om vad?
Ja, nej, men det är klart, alla har väl ljugit någon gång och någon anledning som i bästa fall är så vit anledning som möjligt och i värsta fall för att man inte visste bättre för stunden.
Har du ljugit för mig nu?
Nej.
Vad skönt. Då släpper vi lögndetektorn.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Du, vilken ism tillhör du?
Tittar man, jag brukar säga att jag är en väldigt liberal person och sen svarar jag inte det på alla frågor. Jag känner väl hemma i det som vi brukar kalla för vår, liksom, från Gösta Bohman, det liberal-konservativa arvet som vi har som vår liksom, husideologi. Och då säger en del statsvetare att det finns ju inte riktigt. Då säger vi att alla människor jag känner lever väldigt mycket liberal-konservativt. Man är väldigt liberal-tolerant i bemärkelsen. Varje person formar sitt eget liv. Men också lite konservativ i meningen. Det är viktigt med gemenskap, med ordning och reda. Att staten sköter sina uppgifter. Som där känner jag mig rätt hemma.
Hur rädd är du för klimathotet?
Mycket. Alltså mycket. Det här är, vi vet mer än någonsin om vilka faror som finns i detta. Och vi vet också mer än någonsin om vad vi ska göra åt det. Det är väl det hoppfulla i att veta att det här är farligt på riktigt. Och att jag tror att problem går att lösa. Men det bygger också på att länder gör rätt saker och att vi gör rätt saker i Sverige, men också att vi förmår att samarbeta med andra länder som gör rätt saker. Och där ser vi mycket stora problem. Bara titta på, jag vill prata Kina för en stund sedan. Alltså Kina är världens enskilt största utsläppare. Vi måste få ordning på också deras klimatpolitik.
Hur ska vi komma till rätta med alla skjutningar då? Varje morgon, Ulf.
Varje morgon.
Vaknar man till detta?
Ja. Och idag, just nu, slår vi vårt eget blodiga rekord. I natt så dog den 47:e personen i gängskjutningar. Det är det högsta någonsin som vi nu tangerar.
Året är inte slut.
Och året är bara augusti fortfarande. Nej, men det är, jag tycker att det här är så fasansfullt och jag är så rädd för att det blir som du sa, vi räknar in, jaha, ännu en skjutning. Vad var det nu då? Jaha, det var Helsingborg. Ja, och sen, men alltså, jag är övertygad om att det här går att lösa också. Men då måste man göra många saker samtidigt och göra det uthålligt och bestämt och verkligen våga fatta de besluten. Och jag tycker vi på min sida har visat både i mycket konkret handling vad som krävs. Sen har jag inte naiv. Jag fattar att det kommer ta tid även om man gör allting helhjärtat och ordentligt. Men det måste läggas om kursen, annars kommer det här sluta med total katastrof.
När vänstersidan då, om vi kallar det för det, eller de som hänger med
de
Magdalena Andersson, ja, de på den kanten och du på din kant, när de säger att det är helt åt skogen att du samarbetar med SD och att man går tillbaka och pekar på så här var det en gång i tiden, hur känner du då?
Nej, men jag känner, de vill ju prata spel och vem som får prata med vem för att de inte vill prata sakfrågor. Alltså, det är uppenbart. De vill inte prata vad ska vi göra åt den grova kriminaliteten? Hur ser kombinationen av riktigt tuffa straff? Vad kan Danmark lära oss? Kombinationen med riktigt bra förebyggande insatser så vi verkligen kommer åt detta. Utan de vill prata om vem får vara med vem helt enkelt. Och jag tycker det här är förfärligt. Jag tycker det är att, liksom, jag tycker det är att slösa bort människors, alltså den respekt som vi vill att människor ska visa för att politiken tar problem på allvar. Så jag tänker inte delta i det där tramset, ärligt talat.
Mm. Ska vi ta lite ja- och nej-frågor?
Ja.
Ska vi tillåta fri abort i Sverige?
Självklart.
Ska vi höja skatterna?
Nej.
Är lantisar smartare än stockholmare?
Verkligen inte. Inte heller motsatsen, ska jag säga.
Är Sveriges Radio TV viktigt?
Ja, det är det.
Har du en för hög månadslön idag?
Nej.
Sorterar du soporna?
Självklart.
Ska vi kunna köpa vin på ICA?
Det ligger inte högt på min åtgärdslista.
Bör vi tillåta snus i hela EU?
Ja, det tycker jag verkligen.
Blir Donald Trump president igen?
Det hoppas jag verkligen inte.
Vet du vad ett halvt kilo smör kostar?
Ja, det är dyrt nu. Jag skulle säga 45 kronor.
Kanske ännu lite till.
50.
Ja, det ligger där uppe.
Det ligger där.
Far runt. Är Putin en krigsförbrytare?
Allting talar för det. Många sakkunniga säger precis det. Jag är inte expert på detta, men svaret är nog med all säkerhet ja.
Ska kulturen bekostas av privata medel?
Ja, både privata och offentliga, självklart.
Bör antalet riksdagsledamöter bli färre?
Principiellt tycker jag vi skulle ha färre. Det tror jag aldrig de andra kommer att acceptera, men det tycker jag principiellt hade varit bra.
Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod?
Jag sitter alltid kvar som partiledare.
Är det svårt att svara ja eller nej?
Nej.
Nej. Men du, nu duggar ju också de här opinionsundersökningarna tätt.
Ja.
Och senast idag var det någon som sa att nej, många vill hellre ha Magdalena än Ulf och bla bla bla.
Mm.
Hur tänker du?
Man måste nästan bestämma sig för förhållningssätt. Vi körde igång vår valkampanj 1 augusti. Då bestämde jag, nu kommer det komma säkert minst en mätning om dagen. Och så bara, skit i dem. Alltså, de är ärligt talat, de är bara tecken i skyn just nu som inte betyder egentligen någonting. Dels för att de är så många, de kommer visa olika resultat. Och ska man bli jätteglad varje gång man får en fin mätning, då måste man bli ledsen varje gång man får en dålig mätning. Och hålla på att vara liksom upp och ner, det funkar inte. Så vi vet att det kommer en riktig mätning den 11 september sent på kvällen. Det är den som gäller, så att vi behöver inte spekulera. Så att jag tycker det är uppenbart att för mig räcker det att säga att det är extremt jämnt. Lägger man ihop alla mätningar, då är det extremt jämnt. Och det gör ju en valkampanj väldigt meningsfull. Alltså varje dag känns riktigt, riktigt meningsfull. Och det predikar jag för mina egna och det tycker jag de predikar för sig själva också. Det, att alla fattar ju detta. Det kommer ett riktigt resultat och det är det som gäller.
Hur många utspel har du kvar då?
Utspel, alltså vi kommer ju presentera själv valmanifest naturligtvis. Och sen händer det ju saker hela tiden där man hela tiden tvingas applicera sin egen politik på nya händelser. Så det kan man nog inte säga så här i förväg.
Mm. Vad har du för favoritfilm?
Oj, jättemånga. Ja, väldigt många. En, det låter nördigt, men det är inte det. Alltså, jag tycker Fanny och Alexander var min ungdoms, en av min ungdoms absolut största filmupplevelse. Jag var helt tagen. Men jag har jättemånga andra filmer också.
Vem är din politiska idol eller förebild?
Den enda jag verkligen har, det är faktiskt Gösta Bohman, som jag ju lärde känna när jag var ganska ung och han var ganska gammal. Han hade avgått sedan länge som partiledare. Otroligt fin person. Och han inspirerade mig väldigt mycket, både till ett förhållningssätt i politiken, och man kan blanda, ska säga, väldigt jordnära saker med väldigt principfast ideologisk övertygelse och ändå vara lite pragmatisk. Hur löser vi det här problemet? Han är en stor förebild för mig.
Varför får jag en bild i mitt huvud av någon som sitter och täljer med en täljkniv?
Ja, för han var verkligen sån. Han till och med tyckte att han hade synpunkter på knivlagen ute på Sundskär där han hade sitt sommarställe, för han tyckte att han behövde sin kniv och han tyckte inte någon skulle lägga sig i varken den eller hans utedass.
Du ser, alltså våra hjärnor är helt märkliga. Ja.
Men det är lustigt, en person som var lika hemtam i kritsträcksrandig mörk kostym som i jeans och morakniv.
Ja. Mm. Om du väljer en låt då, varför väljer du den?
Om jag väljer en enda låt, och varför jag väljer den? Ja, men ja, man får med det. Jag är ju extremt, jag är väldigt musikintresserad, så jag tycker det är svårt. Vad är världens bästa låt? Det går inte att säga, det fattar ju alla. Men jag tycker pandemin har jag lyssnat väldigt mycket på musik. Och den som verkligen dröjer sig kvar efter pandemin, det är Taylor Swifts album Folklore. Så ska jag välja en enda låt just nu, så är det Last Great American Dynasty med Taylor Swift.
Ja. Du, nej, men vad är det som gör den så bra?
Ja, det är en berättelse, en fantastisk berättelse. Det är den här, jag har aldrig gillat countrymusik, men det här gränslandet som hon ju är helt, alltså extremt bra på, den tog mig ganska rejält faktiskt. Mm. För mig var hon liksom en ren popartist, så jag upptäckte henne under pandemin. Sent om sidor, erkänns.
Men det är okej, man kan upptäcka saker sent. Du, har du varit, som de flesta av oss alla andra, alltså hoppat mellan partier i ditt liv?
Jag har hoppat mellan verksamheter, aldrig mellan partier. Nej, jag gick med i MUF när jag gick i gymnasiet, därför att på den tiden var den stora stridsfrågan var vänstern var emot betyg och vi var för betyg, och vi hade rätt redan då. Och så var det väldigt pigg liksom, elevkår, med alla var vänster, trevliga människor, läste tjocka böcker på nätterna och drack mest te. Och vi gillade dem, men vi tyckte de hade fel. Så vi startade liksom motrörelsen, som också läste tjocka böcker och drack te på nätterna, men andra böcker.
Det är svårt det där, är det inte det, att vara politiker och inte bara vara mot utan vara för någonting?
Ja, men och viktigt tycker jag. Det är lätt att vara mot saker, men att vara för saker och ting, och ibland också vara för saker och ting som kan bli genomförda för att andra är för ungefär samma sak. Det har jag med åren. Jag var ju kommunalråd både i Strängnäs och sen i Stockholm. Det här att få någonting gjort också. Att inte bara önska sig det allra, allra bästa. Och inte få det gjort, utan okej, om vi hjälps åt, om vi går i ungefär samma riktning och kompromissar, kan vi då åstadkomma något som blir bra i verkligheten? Den är jag ganska beskälad av.
Men risken är väl då också att det blir väldigt svartvita förslag, eller?
Jo, men det är det blir om man inte är beredd att kompromissa om någonting. Utan jag tycker att vi behöver ha en syn där man har en bestämd färdriktning. Det här är rätt och det här är fel. Alltså man kan liksom inte, det är en sak att kompromissa om procent och såna här saker. Mm. Men det är klart att andra saker är ju svåra att kompromissa. Då måste man ha bestämt sig. Vad är den stora färdriktningen här? Och sen kompromissa inom ramen för det. Det är därför jag tycker att regeringen måste ju bygga, och majoriteten måste bygga, att man åtminstone har en gemensam syn på vad är de stora problemen, ungefär hur ska vi lösa dem, och sen diskutera i detaljer, okay, exakt vad gör vi i vilken ordning. Det är något helt annat än att skriva liksom avtal med varandra, du får det, du får det, du får det, och sen blir helheten och kompassen som den blir. Det tror inte jag på.
Du springer ju väldigt mycket.
Ja.
Och då tänker jag, du har säkert en målbild, och den målbilden är säkert när vallokalerna har stängt.
Ja, så är det. Ja. Så är det.
Vad ser du där då? Vad händer där?
Nej, men jag ser ju ungefär som när man tävlar i idrott. Alltså jag ser ju framför mig att vi vinner det här valet med all säkerhet, med ganska snäva marginaler, tyder det mesta på. Vi vinner det här valet och får en kväll när vi kan fira väldigt temporärt, för att sen dagen efter måste vi sätta oss ner och diskutera hur gör vi nu det allra bästa av det här valresultatet vi har fått. Det är det jag ser framför mig.
Mm. Behöver vi svenskar vara oroliga för att det ska hålla på likadant som förra gången det var val?
Det hoppas jag verkligen inte. Det Dels tycker jag verkligen inte det och dels tror jag inte det. För jag tror dels inte talmannen den här gången kommer att acceptera att vi håller på i 4 månader för någonting som egentligen kan besvaras. Ärligt talat, det var ju ganska, liksom, det var inte så att det var ingen rocket science trots allt. Och det andra är att jag tror att den här gången förstår alla. Det, väl, det brukar ibland skoja med Nooshi Dadgostar att vi är inte överens om så jättemycket hon och jag. Men vi är överens om att ett regeringsunderlag måste vara på riktigt. Ingen kan vara någons dörrmatta. Det tror jag alla har lärt sig i det här laget. Man måste göra en budget på riktigt. Man kan inte bara hoppas att budgeten går igenom. Där tycker vi faktiskt, sen har vi olika uppfattningar om innehållet i detta. Och jag tror att de flesta har förstått att nu är det så. Man måste kunna samla en majoritet som ett regeringsunderlag som är beredda att fatta gemensamma beslut. Och kan man inte det, då kan man inte få regeringsmakten.
Mm. Och vad händer om SD blir större än Moderaterna då?
Ja, för det första blir de inte det, utan Moderaterna blir det. Det är ju med självklara ingång i detta. För andra är det så här att det är Moderaterna som kan samla partierna på min sida till gemensam handling. Det har vi bevisat i rätt många år nu och så kommer det vara även efter valet. Vi är samlingspunkten.
Du, din hustru Birgitta, när är hon klar med sin utbildning?
Exakt den 22 januari, alltså hennes utbildning är färdig. Hon är, som det heter, teolmag tror jag det heter på akademisk språk.
Hon är på läset till präst.
Hon är läset till präst, ja precis. Och då gör man, hon gör nu sin sista termin i rena, så här, rent praktiska saker, alltså en ren yrkes... Så här. Gå så här, håll i barnet så här när du döper. Döper dockor brukar hon säga lite så här.
Gör hon det hemma nu? Eller?
Ja, en del av undervisningen sker faktiskt på distans fortfarande. Och då är det mycket praktiska moment. Så att det är väldigt så här handgripliga insatser.
Använder ni era döttrars dockor då? Eller har ni fått speciella? Eller
ja, lite osäker på vilka dockor som används faktiskt för detta. Och vilken dopfunt som används, om det är en vanlig köksskål eller vad det är någonting annat. Men det är klart, det är ganska mycket praktiska saker också. Man måste kunna. Det är inte bara så att säga, Bibeln som man måste kunna.
Men hur är det med dig och din tro då?
Vi har en bra relation, jag och min tro. Men jag är inte så troende. Jag har aldrig betraktat mig själv som troende. Utan jag har alltid varit intresserad av diskutera sådana frågor som man ofta är när man är samhällsintresserad. Mm. Så att vi kom tidigt fram till att kyrkan är mest hennes. Jag går gärna med i kyrkan. Jag är säkert i Strängnäs domkyrka oftare än många andra i Strängnäs där. Och jag gick ur kyrkan så här principfast som man bara kan göra när man är 18 och mycket principinriktad. För jag tyckte inte om statskyrkan. Jag tyckte religion och stat var två separata saker. Så jag gick ur. Och så var jag borta från kyrkan i ganska många år. Och sen långt senare så ställde jag mig själv frågan. Vänta, nu har jag gift mig i domkyrkan i Strängnäs. Jag har låtit 3 barn döpas i Strängnäs domkyrka. Jag har inga andra planer att i en lång framtid någon gång begravas där. Varför är jag inte med i kyrkan? Och jag hade inget bra svar på det. Då gick jag in igen.
Ja, så du tillhör ingen sekt eller sånt på sidan om?
Nej.
Utan det är statskyrkan som är...
Ja, inte statskyrkan. Svenska kyrkan.
Ja, svenska kyrkan. Så säger
jag tycker att jag trivs rätt bra där. Sen förstår jag de som har synpunkter på Svenska kyrkan för alla möjliga olika skäl. Men jag trivs bra där.
Mm. Hur långt har du kommit på din språngmarsch upp i huvudet då? Hur nära är vi ett valresultat där?
Ja, men jag är ganska rationell. Vi är exakt 16 dagar från ett valresultat. Jag tar inga saker för jag intecknar aldrig segrar i förväg. Absolut inte, utan jag planerar. Och om vi vinner så måste man ha förberett sig. Det tycker jag är viktigt. Så vi förbereder de saker som måste vara klara måndag morgon. Om vi då ska sätta oss och börja diskutera politiskt innehåll och liksom allt det här som krävs. Det förbereder vi just nu. Men det beror inte på att vi styr i korken, utan bara att man måste vara förberedd.
Du är den enda partiledaren som har ett djur med på valaffischerna. Vad är det för litet djur?
Det lilla djuret. Vi har en hund som heter Winston som är en Welsh Springer Spaniel som jag försöker göra till jakthund med, ska vi säga, varierande framgångar.
Vad ska ni jaga då?
Han är ju egentligen en apporterande fågelhund, men vi jagar inte så mycket fågel där i Sverige, utan vi jagar mest småvilt. Och jag försöker få honom att bli riktigt intresserad av harar och rådjur. Det kommer gå till slut, men jag har inte haft så mycket tid. Just den här hösten kan jag väl säga att det har inte blivit någon dag alls.
Men nästa höst då, så ska han ut och springa?
Kanske, hoppas jag verkligen.
Mm. Ulf Kristersson, stort tack för att du kom till 2:30.
Tack så mycket.
Moderaterna.
Podplay, en del av Power Media.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.